Ja, det kan hända, ja.
Ja, vi har besök här ikväll av Gustav Samuelsson som ofta har gästat oss och beredvilligt med sin talekonst och sina minnen. Och nu ska han tala om, vad heter det nu? Ja, Norrbotten här. Och vi överlämnar ordet till honom.
Ja, tack. Eftersom jag tidigare nämnde att Norrhult och Norrhultsbyn, och då speciellt Lundagård, är mina fäders bygd, där min farfars far kom en gång i tiden, så tänkte jag och då inleda med att läsa Erik Axel Karlfeldts dikt, några strofer ur Fäderna. Han skriver så: ej finns deras namn på hävdens blad, de levde i ringhet och frid, men jag skönjer ändå deras långa rad, allt upp i den urgrå tid. Och i en annan strof säger han: de kysste flickor i livets vår, en vart deras trofasta brud, de ärade kungen, de fruktade Gud, och dogo i stillhet mätta av vår. Jag tycker det är väldigt tjusigt skrivet som en hyllning till fäderna där uppe i Dalarna. Och jag tror inte det var så stor skillnad egentligen om man följer bondeleden här i Småland och då speciellt i Norrhultsbyn. Många utav er här är naturligtvis ganska underkunniga om hur byn gestaltar sig, men det kanske inte skadar med en liten orientering. Vi har representanter ifrån Hult. Det var ju en by här i socknen som säkert var mycket tidigt bebyggd. De gamla vackra ekdungarna där vittnar om det. Vad var det naturligare än att en by med lövskog norr om Hult fick namnet Norrhult? Och Norrhultsbyn, den kom ju sedan att ge namnet till stationen, som här kom Norrhults stationssamhälle. Men Norrhultsbyn var en stor by på den tiden. Jag tror inte så många vet att det fanns en gård ner om skolan vid Norbäcksberg, och den gården hette Bergagården. Vi känner igen den när vi kommer ner mot Klaraström. Där har vi Bergagårdsträan, och de talar om att det spökade uppe, Bergagårdskatt, sa de. Det var alltså ägorna som gick åt det hållet. Sen hade vi Norragården, och Norragården ligger ju ännu vid det gamla ålderdomshemmet där uppe vid nya skolan, och de markerna gick också ner mot Klaraström. Nu var det så att bruksägaren där nere, han förstod tidigt att det där var värden, och därför ville han förvärva den marken utav Norrhultsbönderna för att han skulle få rätt till hela fallet där Ängelssjöns vatten i Murrumsån rinner ner i Norrsjön. Vattenfallen var ju eftersökta. Det var mycket värden i dem när man skulle anlägga stångjärnshamrar och dylikt. Och nu lyckades han med det konststycket. Han köper in alltså både Bergagården och Norrgården, och därmed kom de två gårdarna att tidigt läggas till Klaraström. Där vi sitter nu, det vet ni kanske att det är Norrhults klockargård. Men klockargården, den tänker vi oss nu närmast den där gården som ligger nere vid Norrsjön på andra hållet om järnvägen, där Evald Samuelssons. Men det var tre gårdar. Det var dels den klockargården, och så var det denna här Sällska gården, och så var det länsmansgården eller Blomsgård här nere. Jag minns när jag var pojke, då hade vi korna uppe i till länsmanshagen där uppe far arrenderade betet. Det var nog inte så mycket att bita i gräset, men man hade det i alla fall och man tog vara på det. Det var alltså tre gårdar här, Klockargården. Skulle man dröja vid namnet så tror jag för min del att det har varit något utav löneboställe. Vi har ju för prästgårdarna och i Åsele har vi ännu både prästgården, kommunistergården, Uddsgård och Klockargården. Jag tror säkert att en gång i tiden har Klockargården varit ett sådant löneboställe. Så har vi lönegården med de två gårdarna där. Och jag tycker att namnet lönegården talar också om att det skulle haft någonting kanske med militärt boställe eller någonting annat sådant. Men det här skulle man ha forskat mycket närmare i. Jag ber om ursäkt för att jag det har inte gjort. Utan vi får väl säga att det här är möjligen, det är väl anspråksfullt, det är också säga att det är lite populärvetenskapligt det jag nu talar, för att det skulle grunda sig på mycket större forskningar. Här vore naturligtvis tillfälle att få fram mycket intressanta saker. Men jag vet det. Nu är det klart att lönegården, där fanns ju en gammal byggnad som jag minns när jag var barn, och den har nog stått på sin ursprungliga plats. Och just vid dörren var mycket vackra utformningar med änglabild. Och när ni kommer till Libohult kan ni få se det, för Ekströmer förstod värdet av detta, så han bytte sig till det utav gamle ägaren. Han bytte bort till två urnor som är vackra i sitt slag för att få detta, och han plockade in det upp i Libohult. Sedan så har vi Ödegården som ligger ju lite längre upp, och tydligen har väl den gården varit öde en gång och fått det namnet, men den står säkert kvar på sin ursprungliga plats. Den är nog den äldsta mangårdsbyggnaden i Norrsby, och man kan nog datera den före lantmäteriet som var på 1840-talet. Jag tror det var 1840 och färdigt någon gång på 1844, det så kallade inskiftet. Ja, sen vet ni att då är vi uppe i min hemtrakt, Lunnagården. Och det var från början också bara egentligen ett hemmande också. Och nu vet ni att det är fyra gårdar där uppe. Och så har vi ön där ute, Norrhulta ö. Och de gamla, de sa ibland att det fick lönegårdsbönderna, för de skjutsade lantmätaren till några orda, några oreda, sa de. Nu är det nog inte riktigt så, för att det står i handlingarna att det lottades mellan Klockargården, Lönegården, Ödegården och Lunnagården, och lotten föll på Lönegården. Men för att de hade fått detta fick de som ersättning skjutsa lantmätaren till några år redan. Så långt är det riktigt. Det är ju ganska intressant ur en historisk betydelse detta. Norrhultsbyns marker är ovanligt långsmala. Det är som riktiga gator som går ända nere från Norrsjön och sträcker sig upp till Horshagasjön. Och det fick man noggrant bli varse när man som liten pojk skulle gå och hämta korna som vi hade i kohagen. Man fick först springa en lång, lång bit upp för att komma till kohagen. Och var det sen så att korna var längst upp mot Söra skog och Horshagasjön, det brukade ofta vara där för att det hade avverkat skog och det växte det för bästa betet. Då hade man att göra en timme till innan man hittade dem där uppe. Men det blev kompensation, för det var så fina smultron där uppe. Det kallade ju de gamla för jordbär, vet ni. Det var mycket bra namn där, för att det var de första bären som kom när jorden låg öppen och ris och allt var borta. Vi talar om ännu idag lite idylliskt om smultronställena. Ni har ju sådana i Lindshammar till exempel. Ja, ser man sedan på detta att det var nödvändigt med dessa långa smala gator, så var det nog så att ner mot sjön kunde ingenting komma, utan eftersom byn hade, jag tror jag, det blir väl en 12 stycken gårdar, så måste alla ägorna sträckas ut långt upp mot Håsaga och Rosenholm till. Och då blev det väldigt långsmala. Men vi hade lite annan bebyggelse med som är ganska intressant. Att när vi kom halvvägs upp emot, ni kanske vet, Lunnadal och Norra Måla. Det kallade de gamla för Högsult, det är där uppe där numera vattentornet står. Där hade lite hantverkare och undantagsfolk fått slå sig ner. Det var alltså en möjlighet att sortera upp folket. Ifrån själva bondebefolkningen kom dessa. Där bodde skräddan på Högsult, talade de gamla om, minns jag. Och där bodde till exempel Löven. Det var en som födde oxar och gick med till Stockholm. Och han hade, precis som man sjunger i barnavisan, han hade Per slog dit en skolla utav kopparröd. Den ska säkert hålla, det ingen nöd. Han hade kopparklädda skor och så band han ett knyte med matsäck på oxahornet och så födde han oxar och gick fram och tillbaka till Stockholm med det. Det där tyckte man var spännande. De kallade pestaplanen, en annan där, alltså en som hade hit, som det hade varit naturligtvis en farsot, det hade varit någon pestkyrkogård, men där bodde folk sedan. Och nere i Norra Måla på Gottfrids gård, där hamnade till sist min farfars far, han som hette Nils Samuelsson. Och nu tror jag att jag ska berätta lite just om honom, därför att han är ju märklig på många vis. Nils Samuelsson, han kom ifrån Brändery i Ramkvilla. Och det var i början på 1800-talet. Men hans förfäder, hans farfar i sin tur, hade kommit ifrån Årudsbyn. Och det fanns tydligen några rötter och några släktingar kvar som gjorde att han sökte sig än en gång här neråt. Det är ju ofta så att man kom tillbaka till de ställena. Nu så frågar man sig ibland, Klockargårdens folk heter Samuelsson också, om vi är släkt. Och då brukar man svara att det är vi inte. Men börjar man och syna det riktigt sömmarna så är vi det. Därför att Nils Samuelsson, han gifte sig med en flicka ifrån Klockargården. Hon hette Katarina Hemmingsson. Och hon kom därifrån, så att det på så sätt är det faktiskt gammal släktskap där. Om man sedan ser på vad hittar de på nu, de här som inte kanske flyttade längst ut i periferin, långt uppåt Håsaga, torparna, Jonemåla, Nydala, där låg Södra Skog, Norra Skog, Norra Torp, Villön, Palmslund. Där hamnade alltså torparna. Men vad skulle det andra folket slå sig på? Alla kunde ju inte bli bönder. Ja, många hittade ju på konsten då att fara till Amerika och skaffa sig en försörjning. Och det gjorde man ifrån Klockargården. Och Gustav Svenssons bror i Ödegården, han reste till Amerika. Ni känner nog kanske till honom. Gustav Svensson var en mycket intressant man. Han levde ungkar, jag minns honom som liten pojke. Han var konservativ, han eldade i den öppna spisen med lång björkved. Det flammade om vinterkvällarna. Han hade skaffat en grammofon med tratt. Och vi gick gärna dit och hörde på det. Men Gustav var alldeles för snäll. Han kunde aldrig neka någonting, och därför var det många som utnyttjade honom. De kom dit och ville han skulle skriva på borgen på papper, och därför tog det sig knappt var hemma ibland när han riskerade, utan han strök omkring i skogarna och gårdarna, och han räknade hur många travar råg de hade var och en. Och när de kom och diskuterade bönderna och sa, hur många travar fick du på den och den åken, då sa han, nej du Gunnar Norbäck, du har två mer, sa han. Jag har varit och räknat dem, så han visste det mesta. Det var alltså en resa på sitt sätt, och han var den första som stenröjde alltihop. Och detta med stenjättarna, det är ju en särskild historia, när Sven Johansson började göra stenjättar och alla skulle röja sten. Och när sedan glasbruket kom och järnvägen, så har det sin speciella historia. Men folket i övrigt, var det några som höjde sig liksom sitt över bondefolket på den tiden? Ja, det var en präst, Norbäck, som gick ut ifrån lönegården. Det var inte så många annars, jag känner inte till precis mer. Sedan så var det, när järnvägarna kom, en annan som slog sig på det. Det var till exempel Ville Fransson. Han kom in vid järnvägen. Och Hederos, han gifte sig med en flicka, syster ett hon, och de kom in vid järnvägen. Och sen var det någon som försökte sig på att bli skollärare. Det var ändå någonting. Och det gjorde ju till exempel Gunnar, som var svåger här med Ellen Gunnar i Johansson i Lundagården. En förtjusande, trevlig ung man, som vi minns med glädje. Jag minns Bernhard Sönnerstedt och jag. Vi var ofta tillsammans med honom och plockade mask när han metade vid sjön. Och han kunde berätta så många roliga historier. Vi var nere vid Gölen en gång vid mossen, och då sa han, vet ni hur man kommer närmast i vägen till Australien? Jo, det visste vi inte, men då sa han, det är bara att hoppa ner här och så flyger man igenom alltihop och hamnar på andra sidan jordklotet. Vi försökte det inte, men vi tyckte det var spännande. Han har så mycket roligt att berätta. En annan, det var Axel Norbäck, Gunnar Norbäck. Han försökte sig på denna banan. Och sen var det då min äldste bror Erik. Och det var väl anledningen till att jag också fristade på det där. Men det var segt, mina vänner. Jag minns när Erik för tre gången for in och tenterade på seminariet. Det var 1924. Då sa han att, går det inte nu så tar jag väl och reser till Amerika. Det var utvägen. Ja, jag klarade mig in som sagt var, och det är klart att det var roligt, och har varit roligt att vara lärare, kanske väl så roligt förr som nu, men man får väl hoppas man har gjort någonting för de unga och deras uppfostran. I eftermiddag ikväll har vi fått, tycker jag, tydliga bevis att den unga nya generationen lovar mycket för framtiden. Du kommer väl att fortsätta, Gabriella, och sjunga och läsa dikter. Det blir så trevligt. Ja, det var en liten utvidgning om det. Om ni orkar höra på lite mer sen, så ska jag försöka att förklara lite mer om den här Nils Samuelsson och hans släkt. Men jag hoppas att jag inte ska bli för långtråkig. Det var en mycket förutseende man. Han hade, jag tror att det var 6 barn. Han hade nog fler, men en del dog, som det gjorde på den tiden. I barnadödligheten var ju stor. Emellertid så föddes min farfar, och han hette Samuel. Och eftersom han var Nilsson, så fick han heta Nilsson, Samuel Nilsson. Och då gällde det ju att få någon försörjning till honom. Och då köpte han in granngården där i Lunnagården. Det var inte kallad vis på Halt Johannes som han köpte den, och så gifte han sig. Men han skulle ju ha någon att gifta sig med, och då fanns det en bönaman uppe i Stamola på andra hållet om Skruv, ni vet där borta. Och han ordnade det med en flicka från Bostorp i Lindhovda som hette Lovisa. De träffades först bara vid Nöblemarken och så vid kyrkan, och sen fick de gifta sig och så var det färdigt. Denna Lovisa, hon hette Glyr som flicka, och jag tyckte det var mycket märkligt att inga av mina släktingar hade vågat sig på utvandringen till Amerika. Jag tyckte nog att det var några fega uslingar på sätt och vis. Men då fick man ju reda på sedan, men det var så sent som nu 1960, att utav denna Glyrsläkten hade många utvandrat. Och framförallt det svåra året då 1868, då vandrade Sven Glyr ut ifrån Bostorp med familj och allt. Och året efter så reste Gustav, och det var han hade hamnat i Stamola. Sven, han hade inga pengar med sig, han fick börja och skrev hjälkar i Stillwater in i Amerika för att få ihop sig lite pengar och köpa lite land, några äcker som de säger. Men Gustav hade fått med sig lite mer pengar återpå, så han kunde köpa sin farm tidigare, och nu slog de sig ner där inne i Forest Lake. Och detta är synnerligen fascinerande och intressant att följa dem sedan och deras utveckling. Men denne min farfar Samuel, alltså, han var den äldste i den kretsen, och han hamnade alltså i Lunnagården. Sedan själva stamhemmanet, det var en åttaknutarbyggning. Allihopa samlade där borta. Och jag är född i det gamla huset 1911, men det revs strax efter. Och nu är det ju ingenting kvar till det, mer än flata stenhällar där gårdarna stod kvar. Och Lunnagården kanske har sitt namn utav att det var lummigt i Lund. Jag skulle kunna tro det. Jag tror att det är i Arringsås socken bort vid Alvesta, det finns också Lunnagård. Det är inte så vanligt annars, det namnet. Men jag kan tänka mig att det kommer till det. Norragården, det namnet är ju helt naturligt. Väderstrecket. Nå, där fick nu Gustav slå sig ner, och hans syster Emma. Och dessa två familjer fick bo i samma hus i längden där. Och de hade samma spis, och de bodde i varsin ände, och många barn växte upp där inne. Sen var det en kvar som hette Johan, och han köpte han också en gård till denne nämndemannen, och han hamnade borta i vad vi kallar sedan för Klagus Johansson. Men för att skilja de här, så sa vi när vi var barn, vi sa Johanna Karl August. Och det var alltså dessa som nu Rickard är ättling till, som bor i Nöble. Och Axel och Albin och de här. Och Gustav Karl August, det var de som bodde längst upp. Och eftersom vi nu alldeles ihop, förstår ni, det var ju syskon, alla de, så blir nästa generation, men min far, Karl och alla dem, de blir kusiner. Och vi alla sedan andra, vi var ju, vi var sysslingar hela allesammans. Och nu är det väl pysslingar, men nu är det inte så många kvar. Men härmed är inte sagan slut, om jag så får säga. För det fanns nu två till. Och det var Melker. Nu fick de inte rum i Lundagården alla dem, utan Melker, han kom till Rosenholm. Och Bråsmåla först, och sedan, ja just det, Bråsmåla egentligen. Ja. Och så var det en kvar, och det var Elias den yngste, och han blev handlare först ute i Höganäs i Braås där borta. Och han är ganska intressant liksom Melker, för det omtalas när Andrén, Nordpolsfararen, var ute och flög här över och flög sin ballong. Då kom han ju här över, och när han kom här upp för höjderna upp mot Bråsmåla, så riskerade han på vårdagen att han skulle åka ut över Östersjön och hamna kanske bort i Ryssland eller baltiska staterna. Det var han inte pigg på, så han kastade ner sina krokar som häktade tag i Oxlön där uppe i Bråsmåla och bara ruskade lite grenarna, men nere i vad de kallade Andrés mosse, där slog han ju slutligt ner, och det blev han. Där härskade ju då Melker, och där var ju då de barnen, Martin och de här, och Ernst kanske, och de var ju hemma där. Och då gällde det för honom sedan att komma in till Växjö. Först kunde han ju telegrafera, för det, järnvägen var utbyggd 1896 tror jag det var, till Klaroström. Och med järnvägstelegrafen kunde han tala om att han levde och var väl bibehållen. Men sen skulle han komma in till Växjö. Och då körde Melker, berätta sig till Höganäs. Och sen Elias, han fortsatte att köra med sin häst. Det var en svart, som de kallar för Betta har jag hört. Han körde in till Växjö. Och så gick det tåg till Göteborg, så han kunde ta sig tillbaka den vägen. Ja, det var de här sex. Och nu skulle man ju kunna fortsätta med en hel del annat intressant. E.A. Nilsson blev ju handlare sen här nere i Norrhult, vet ni. Det var ju han som startade Birges affär. Och Birges pappa heter Emil Johansson. Och E.A. han gick under och kallade E.A. Nilsson. Han ville ju vara lite patron, och han trodde man väl riknade till mer än han gjorde, jag minns far. Jo, det trodde nog han var rätt så förmögen. Men jag vet när far kom hem och sa bouppteckningar det var, så sa han att ja, han hade inte mer än knappt 16 000. Så det var ju inte så väldiga belopp som man hade trott. Men han var ju patron, vet jag. Han gick ju under det namnet. Och han ville bjuda. Och han gifte ju om sig på äldre dagar, och hans fru Tora, hon ja, de flyttade sig till Boxholm, och de hade en dotter som heter Gumborg. Och Gumborg och de lever ännu, kanske Tora med det, möjligt. Nej. Inte det längre nej. Ja, det var den leden. Sedan så kanske man skulle kunna våga sig på då och röra lite i hur det här förhöll sig. Om man sen tar den här äldsta grenen, alltså, det var Samuel Nilsson som gifte sig med Lovisa Glyr. Och då kommer då min far här, Carl Samuelsson. Och sen Erik Samuelsson, han som alltså nu blir lärare och har tjänat ut det pensionerade, bor i Torup. Och så är det min bror Arthur och min syster Elsa, gift Hultman i Klarström. Och så är det jag med min fru Etel, och så är det Sven. Det var den grenen. Och sen kommer då den brodern Frans. Och här har vi då i första giftet Elsa, gift Johansson med Yngve i Lenhovda. Signe, gift Funberg. Linnea Hammargren. Och Albert Fransson som är elev här uppe. Och så är det Valborg som sitter här, gift Säterlön. Och sen i andra äktenskapet har vi Elsie och Eivor, bosatt i respektive Nybro och Toppsbruk. Det är alltså den grenen. Sen har vi denne Johan, alltså han som hamnar på den gården som där Albin Johansson har nu. Och hans fru heter Kristina, och där kommer Bäckstrandsläkten in. Sigrid, hon var dotter där, gift med Otto Bäckstrand, och deras barn Werner, Elin, Hänsel, Walter Bäckstrand, Viktor Bäckstrand och Börje Bäckstrand. Och vidare, om vi nu kommer in på sonen som fick stanna hemma på gården, så var det Karl August. Och där är ju alltså barnen Rickard, Axel, Albin och Nils som är död. Går vi sedan till denne Gustav, så hamnade han uppe där nu. Fritz Karlsson bor, och hans fru Lovisa, hon kom ifrån Stora Heda, tror jag, i Sjösås. Och de hade ju följande barn: Johan Fransson, som sen blev järnhandlare i Lenhovda. Och vi har Rune, sonen där, och Ingegärd. Ingegärd där bor i Katrineholm. Så var det Karl August Fransson, hans hustru Selma, som hade gården längst upp. Och där har vi då de som ännu finns kvar: Fritz Fransson och Rut, flyttade till Borås. Erik Fransson, han kom in vid järnvägen och var först i Brittatorp, och sen på Öland först resten. Hederos skaffade honom nog arbete där. Jag träffade honom först i Kastlösa, sen i Borgholm, och sen har han varit i Brittatorp och slutade ner i Målerås. Irma, hon var precis lika gammal som jag, skolkamrat, kom till Borås liksom så många andra. Och Fingal, han bor kvar här. Och Ingrid, hon som är gift med Fritz Karlsson och har den gården. Men det var många fler barn. Signe, hon kom till Nybro och gift Karlström, och Karin. Och så kommer en annan gren som hamnade i Stockholm, och därför har vi inte haft så mycket kontakter med dem kanske. Axel heter han, och Gustav Fransson, Rune Fransson, Sonja Eriksson. Men en annan släkt som rätt mycket talar om sig, det var Mimmi. Och det var Gustav och Lovisas dotter, och hon gifte sig med bonde Nilsson, som hamnade först nere i Älmhult och vid glasbruket. Och nu har deras barn Nils Bondesson hamnat i Trelleborg efter uppgifter, Gustav Bondesson i Älmhult, Rickard Bondesson i Älmhult och Majken Bondesson, hon skulle vara död, och så fanns det en Sven-Erik Bondesson. Och så har vi syster, det var hon som gifte sig med järnvägstjänstemannen Hederos. Och det har vi Kerstin, jag vet att hon var lärarinna, men jag vet inte om hon är död, ja. Och Valdemar, jag undrar om inte han blir läkare. Jag tror nästan det, ja. Ni känner till. Och Ville Fransson, det var han som kom in vid järnvägen och gifte sig med Tekla Jonsson här. Och de har dottern Ingrid som är gift i Bärninge. Nu kommer vi till Emma och August Svenssons. Och då så har vi Gottfrid, han som flyttade till Norra Måla. Han gjorde många jättaben och arbetade mycket där hos F.A. Johansson. Och så hade vi hans barn Ivar. Han började som biträde här hos E.A. och Emil Johansson, men blev sedan sin egen. Så har vi Emmy, gift med vaktmästaren vid kyrkan i Bjäs i Lenhovda. Jag tror pensionerar nu. Henrik, han tog sig namnet Lagbring. Och Gunnhild, Och så är Viking, han bor väl kvar tror jag några månader än. Och Herman, han är död. Sen kommer denna gruppen, Emil Johansson, som startade affärsrörelse här. Och hans hustru heter Selma. Och där har vi Birger, han som ännu är köpman här. Disa, hon bor i Nässjö. Och Håkan Jarlbring, han har varit nere i Skåne i Hammenhög, han är banktjänsteman. Jag har träffat honom förut i Lund, men nu tror jag han är i Växjö. Och så kommer en ny gren, det är Maria. Hon som övertog sedan Fänegården och gifte sig med Valfrid Gustafsson. Valfrid, han byggde ju det här huset först som... ja, det heter Soliden tror jag. Ja, Harry Karlsson har det just det, ja. Och Valfrid, han slog på mycket. Han var ett tag glasarbetare nere i Älmhult. Men sen slog han sig på att göra tegel upp i Snäle. Och så kom han tillbaka till Lundagården och startade. Och de tog gruset där uppe i Skeda. Det var fint grus där. De hade en son, Bertil. Han var ett par år yngre än jag, men tyvärr mycket, mycket sorgligt måste jag säga, så gick han bort tidigt. Det var blindtarmsinflammation, det var i körsbärstiden, vi hade utsparkat boll. Och på den tiden så stod väl inte läkekonsten så långt. Det blev väl maghinneinflammation och svårigheter och han gick bort. Robert Johansson, han levde sitt liv här i Norrhult och han arbetade vid F.A. Johanssons och har sonen Sven och gift med Birgit. Och sen hade vi Gunnar som jag nämnde tidigare som blev folkskollärare och var i Söderköping och hans dotter Kerstin. Hon är gift Sköld och hon är hushållslärarinna och i Älghult ännu. Så där kan vi spåra dem. Sen har vi Ida. Hon gifte sig i Melkesson men gifte sig på äldre dagar så där finns nu inga barn. Och så har vi Ellens make Algott som stannade hemma. Och då i början och hade Lunnagård. Så har vi deras barn Nils-Erik, Noryd, Vetlanda och Carl Gunnar. Han har ju rörelsen här. Och dottern Marianne gift Törne i Växjö. Och hon är väl lärarina också. Hushållslärarina och sådant, ja. Det var den grenen. Och sen nämnde vi förut om Melker och Melker Nilssons Ibro Smålapp. Och deras dotter, det var Emma. Och hon gifte sig ju med Carl Johansson i Nöbbelö. De bodde ju där inte Johan Linnés. Och sonen Olof Johansson gift med Vivi och Helfrid. Gift med Hugo Fransson, de bor ju kvar här än idag. Nästa barn det är Axel Melkesson och hans hustru Nanny. Här har vi, de bodde i Rosenholm och här har vi Svea, gift Carl Pettersson, Lenhovda, stämmer det? Är det där ännu? Ja, och sedan är det Sven, vänta hur vi ser. Helfrid, ja, Melkesson. Och hon bor här också, va? Död, ja, just det. Ja, det minns jag nu, ja. Och Sven Melkesson i Holmsveden. Och så kommer Ernst Melkesson. Och hans hustru heter Annie. Och Lisa, gift Carl Persson i Gissebäck. Och på Träsjöbo. Gissebo. Där kom lite fel då. Så är det Karl Melkesson med hustru Margit i Norrhult. Och de känner vi väl till. Och Bertil Melkesson och hustrun Ingrid. död, står det här, ja. Och Helme Melkersson med hustru Ingegärd Norrhult och Anna Stina gift med Lars Johansson Norrhult. Det är väl det är från Melkers hos Norma, hon frun där, ja. Ja. Och vidare har vi då gruppen Martin. Det var han som var liten pojk och kom springandes där vid knuten i Bosmola när flygplanet eller ballongen då höll på att slå ner där. Och då är det Nils Melkesson med Tina, hustru Tina Växjö, Lars Melkesson, hustru Elsie, och Carl Axel Melkesson med hustru Britt i Åseda. Det är han som står för skyddade verkstaden där, ja. Och så är det Ingrid gift Sterner i Visby och Kerstin gift Sten Göteborg. Och så kommer Olof Melkesson med hustru Kerstin Ljungby. Och så gruppen Ferdinand Melkesson och hans hustru Ester. De övertog gård i Rosenholm. Och att jag placerade Melke där, det var nog därför att jag minns att de bodde som undantagsfolk där uppe. Jag minns att vi gick förbi där och far och jag blev inbjudna på kaffe hos dem när jag var liten pojk. Och det var alltså Ferdinands barn Ingegärd, gift Maldemar Karlsson Östersund, och Majken som är gift Birger Gustafsson Tävelsås, Edgar Melkesson Vänersborg, Walter Melkesson med hustru Birgit Rosenholm, och Elias Nilsson, det var han den yngste, han som blev handlare, och Gunborg nu gift Norén i Boxholm. Nu är jag nog rädd att ni börjar tycka att det här det blir en långrandig uppräkning. Men jag tyckte det var roligt kanske att lite få fram just de här sakerna för er, för att belysa hur den här nämndemanssläkten har grenat ut sig så fantastiskt. Det måste ju varit ett släkte som verkligen var livskraftigt. Och den här dikten Fäderna, den tycker jag får bli då hyllningen till just dessa gamla fäder som slog sig ner här i bygden och byggde och brukade och gjorde sitt bästa för tillvaron. Tack.
Jo, tack Gustav för denna fascinerande släkthistoria. Men ni är ju släkt allihop.
Det är väl det jag skulle säga.
Här är det ju skapet att säga någonting.
Ja, det är fantastiskt släktet.
Ja, allesamma. Ja, mycket tack. Det var verkligen trevligt.